Podplay. Marcus Birro är författare och har skrivit 18 böcker baserade på inspiration hämtad ur sitt eget liv. De senaste åren har han gjort ett stort jobb med sig själv och landat i vad han mår bra av, yrkesmässigt och privat. Vid sin sida har han hustrun Mikaela, en kärlek han beskriver som att komma hem. I henne, barnen Milo och Mimmi, kärleken till fotbollen och att bottna i sig själv har Marcus det han behöver för att leva just det liv han vill. Och att leva sitt liv i en flyttkartong under en period spelar honom mindre roll när Marcus känner att han för första gången i livet står stadigt och har en fast punkt i sig själv. Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till min podcast Livshjulet och veckans gäst, Marcus Birro. Marcus, det är kul att se dig igen.
Tack samma.
Ja, vad har du haft för dig?
Sen när?
Nu på morgonen tänker jag.
Ja, okej. Nej, men vakna och sen kom jag på att jag skulle hit.
Ja, du kom på det?
Ja, men jag hade planerat det, men jag hade kanske... Ja, och sen fick jag dricka stark kaffe och ta 2 knäckemackor och sen åka hit. Så ja. Det är trevligt.
Vad har hänt sen sist då? Du satt i Livshjulet studion.
Ja, det känns...
Det är 5 år sedan.
Ja. Det är, alltså, om man ser det utifrån så kanske det är mindre grejer som har hänt än mellan när vi träffades 2013-2017 där. Mm. För då hände det ju, men
ja, då skilde du dig.
Ja, men det var katastrof på alla plan.
Liksom. Åkte ut i kylan. Och...
Ja, jag stakar min egen väg ut i kylan. Mm. Men så att rent runt omkring är det väl mildare, men inuti har det ju hänt mer, tror jag.
Berätta.
Nej, men det är, jag är en annan. För jag lyssnade också på den här 2017-samtalet. Du var ju, vi har ju följt varandra halvseparat i jättelänge, känns det som.
Ja.
Så att man gör liksom nedslag i sitt offentliga liv. Jag ägnar mig inte så mycket åt att titta vad jag har hållit på med längre.
Det är tur att du har mig som följer.
Ja, men du blir liksom nålar längs kartan sådär. Men det är ju det. Men allt är ju yrkesmässigt, det är ju helt omlagt. Och det är ju liksom, ja men det är ju, jag är på en mycket bättre plats idag.
På vilket sätt då?
Jag får göra en massa roliga grejer och jag har slutat göra en massa tråkiga grejer.
Mm. Vad har du slutat göra?
Jag slutar skriva om grejer som, ja men opinionsbildande texter typ. Alltså det var en del av samhällsdebatten och allt sånt där som jag höll på med ett tag.
Men det tyckte ju du var kul då. Det ville du ju hålla på med då.
Jag tyckte nog att det var kul av olika anledningar. I början var det kul, sen var det kul därför att det gav en inkomst. Mm. Och jag var orolig att jag inte skulle ha en inkomst om jag... Men jag bottnade liksom inte i det riktigt, kände jag. Så jag behövde nog få en knuff ut och så få ett par stavar och sen dra iväg åt ett annat håll. Liksom. Sen så när jag slutade med det slutade jag även följa... Ja, men tog bort alla appar och sånt där, nyhets... Så det var ju som ett gift, det tog ju lång tid att verka ur det liksom.
Mm. Och var är du idag i det? Du läser... Typ inte nyheterna?
Nej, men man får ju nyheterna ändå. Det går ju inte att undvika. Men jag behöver ju inte gå in och oj, där kommer en pushnotis. Jag måste in och läsa hur det går i misstroende om röstningen om. Utan liksom, det kommer någon dag senare. Man får ju ändå reda på allt. Det går ju liksom inte direkt att man är medveten och vaken. Så blir man ju bombarderad nog. Liksom. Men jag behöver inte aktivt gå in och följa vad som händer via appar och nyheter och radio och poddar och sånt där.
Och du behöver inte heller vara en del och synas och höras i det?
Nej, det slutade jag med tidigare. Sen så tog det tid att sluta lyssna på P1. Först började med att ja, men lyssna på P1, bli arg. Tro att folk är intresserade av vad jag har att säga om saker jag blir arg över. Släppa det. Och sen släpper man att följa. Sen börjar man göra andra grejer.
Men folk var ju intresserade. Dina texter till exempel som du skrev på Facebook var ju otroligt delade.
Ja.
Så folk brydde sig om vad du hade att säga. Eller ett tag där hade ju de flesta en åsikt om Marcus Birro, ja, oavsett om han höll med dig eller inte.
Jag är helt ointresserad av att folk ska ha åsikter om mig. Du sa någon bra grej i den där intervjun där om, när vi pratade om skillnaden, likheten mellan vad vi håller på med, så sa du, nej men jag har inte ett lika känt namn, så att jag, om jag får uppmärksamhet kring någonting så är det någonting jag gör, inte kring vem jag är.
Mm.
Det är ju fantastiskt. Du fattar ju det mycket snabbare än vad jag fattar ju allting sent liksom.
Eller så är det bara att jag är mer ointressant som person, så att det är ingen som intresserar.
Det tror jag inte alls. Det handlar mer om vad man väljer för inriktning, vad man vill ha ljuset på.
Men idag så får ju du väldigt mycket uppmärksamhet för det du gör.
Ja, exakt.
Ja, du,
men det har jag fan med de sista 5 åren jobbat dygnet runt för att hamna där också.
Ja.
För att ta bort det andra, rikta om den jävla lampan. Liksom.
Ja, och du sa, jag har slutat göra det som jag inte mår bra av eller som jag inte tycker är kul och börjat göra det jag tycker är kul. Vad är det du har börjat göra?
Bygga grejer istället. Alltså plus, rent praktiskt så är det ju att det handlar om fotboll. Det är två ben liksom.
Mm.
Det är Studio Allsvenskan som är ett heltidsjobb. Sen har jag jobbat i olika allsvenska klubbar. Och så jobbat med svensk fotboll. Studio Allsvenskan är en jättestor podd nu.
Mm.
Och sen så är det andra benet fortfarande att skriva böcker. Men just nu att skriva andras historier.
Mm. För 2017 där, då var du aktuell med din 18:e roman. Eller om det var 18:e bok i alla fall.
Ja, 18, ja just. Lämna mig aldrig.
Ja, precis. Och idag så skriver du inte romaner utan du skriver andras berättelser.
Ja, otroligt skönt.
Hur landade du i att du ska berätta andras?
Det började ju då också där. Det var ju 2016 så blev jag kontaktad av Mats Magnusson för detta fotbollsproffs.
Just det.
Och då skrev jag hans memoarer som kom 2017.
Mm.
Det var första boken. Och sen efteråt så fick jag en del förfrågningar från folk. Och så. Och jag tyckte det var så roligt. Jag får använda den eventuella talangen att uttrycka mig, men jag slipper gå in och rota i min egen grej, liksom. Min egen värld. Jag får en historia gratis.
Mm.
En berättelse. Mm. En livsberättelse. Och sen så säger de, använd din språkliga talang till att berätta den här på mitt sätt, men även med ditt sätt. Liksom. Så att det är som en guld. Man slipper gå ut och leta efter stories, man får dem till sig. Liksom.
Mm.
Det är otroligt fint.
Ja, och det vet jag att du har sagt tidigare att du är väldigt duktig, du har en vass penna och duktig på att berätta, men du är inte så bra på att komma på storyn liksom.
Nej, nej.
Så det är ju perfekt.
Ja, nej, men så är det ju. Det är inga jämförelser i övrigt, men liksom Lundell är ju en sån typ av författare också, som till slut släppte hela idén om att han skulle skriva romaner och istället bara skriva vardagar, liksom 10 stycken och det liksom, där han går upp på. Och han har ju ett otroligt språk, men han var inte heller så suverän på att hitta på, utan han hämtade mycket av sig ur sig själv. Liksom. Och jag var bara trött på det, och det var ointressant. Det fanns inga gånger att gå in i längre.
Nej, jag tänker att när man delar med sig så mycket av sig själv hela tiden, så är det svårt att dra gränsen kanske, vad är mitt innersta och vad kan jag dela med mig?
Ja.
Och det kan jag tänka gör att man inte mår speciellt bra när man inte hittar den, när man inte har den gränssättningen liksom.
Nej, så är det ju. Och exakt, när man börjar liksom hitta gränder och vrår och mörka rum, och så tänker man, det här ska jag visa för världen. Liksom. Och det är ju, jag förstår inte varför man ska göra det.
Nej, man har det där svarta hålet man vill fylla.
Ja, det ser ju det. Liksom. Men jag tycker det är lite för enkelt att hela tiden säga att det är någon sorts bekräftelse. Det finns också en ärlig ambition, tycker jag, hos många andra författare, alltså, och skribenter som skriver personligt. Man kan ju också hämta styrka och tröst i det.
Ja, verkligen.
Alltså det finns ju någonting där, att någon lämnar ut sig och så. Jag gillar ju sånt fortfarande.
Mm.
Men jag vill inte skriva sånt längre.
Nej. Och vad gör du just nu? Du jobbar med Studio Allsvenskan.
Studio Allsvenskan rullar på fint.
Det, verkligen.
Det är många avsnitt varje vecka, sen har vi liksom varje dag på Patreon och så. Och sen så skriver jag Per Karlsson, AIK-spelare, fotbollsspelare, legend i AIK-kretsar, stor. Han har varit i AIK i sitt liv. Hans memoarer som kommer på Mondial förlag i höst.
Mm.
Så den ska ju vara klar nu, typ.
Är den det?
Ja, nej, inte för riktigt. Men snart. Ja, jag ligger i hyfsad fas. Sen har jag lite andra bokprojekt. Men det är väl de bitarna som du står på.
Och förra året så släppte du Lasse Berghagens självbiografi Hej livet, som ligger här bredvid mig, som jag ska läsa nu äntligen.
Ja, ja.
Du ska bara signera den till mig.
Ja, tack.
Vad har det projektet betytt för din karriär?
Massor, tror jag. Alltså det är svårt att värdera, tror jag. I på något sätt liksom. Det är Lasse Berghagen liksom. Han hade kunnat skriva den här boken själv. Men kom väl på att, och han hade framförallt kunnat, om han inte ville skriva den själv, välja vem som helst i hela världen som hade applåderat och skrikit och säga, jag vill skriva den. Och han väljer att jag ska göra det för att han uppskattar mitt språk. Det är svårt att värdera det.
Mm.
Men oändligt mycket. Och jag är så enormt tacksam mot honom och mot Bonnier Forum och mot alla runt omkring som trodde på projektet och som efteråt visade sig att det var ett väldigt bra projekt. Och jag fick en vän för livet, så det är svårt att värdera vad det har betytt. Liksom. Men mer på ett medmänskligt plan att få lära känna som människa. Och få upptäcka att han är som han är. Och att man då får med sitt eget språk berätta om en av de största svenska nöjesikonerna vi haft över de sista 100 åren. Liksom.
Mm.
Det är det ultimata förtroendet. Liksom.
Har du öppnat många dörrar?
Ja, det tycker jag ju. Det är en annan ton i runt omkring. Och så. Sen är det väl inte att jag har liksom något superstort biografiprojekt efter det. Så där. Men det har öppnat en massa dörrar. Jag tror framförallt det har öppnat ögon för en massa människor.
Mm.
Och den har ju sålt väldigt bra, en massa människor som inte har haft någon uppfattning överhuvudtaget vem jag är eller vad jag har gjort. Och man får ta ett steg tillbaka och vara någon sorts penna över axeln på Lasse Berghagen. Liksom. Det är stort.
Ja, det är det verkligen. Och du har, var ju med och, eller du har ju varit med hela tiden och drivit upp Studio Allsvenskan sedan 2017.
Ja.
Landade vi, och det är en av Sveriges största sportpoddar, kanske den största.
Ja, en av dem i alla fall. Det är, ja. Det är några för. Erik Niva och några till före.
Ja, just det.
Han är alltid för.
Ja.
Och det är med all rätt. Men den är stor. Vi hade väl 3,5 miljoner lyssningar, tror jag. Inte lyssnare, men lyssningar förra året. Vi ligger på en 300-400 000 i månaden.
Ja,
så det... den är för stor. Men vi jobbar ju dygnet runt också.
Ja, är det ett heltidsjobb för dig?
Ja.
Ja, det är det. Ja. Och ditt arbete med den var ju också anledningen till att... Nu vet du, jag kan ju inget.
Nej, jag vet. Jag hörde det sist med. Men det, ja. gör ju inget.
Nej. Men jag vet att du jobbade med Degerfors.
Ja, jag har jobbat flera klubbar.
Ja, men senast med Degerfors.
Ja, Degerfors. Ja,
men det gör du inte längre.
Nej,
på grund av Studio Allsvenskan, kan det vara så?
Nej, på grund av mig.
Men av nej, men kritik mot klubben, ja, i Studio Allsvenskan?
Ja, det var den offentliga versionen, kan man säga.
Ja, okej. Okay. Kan vi inte få den
nej,
andra?
Nej, det är klart att det var. Nej, men det var det. Men jag satt i Studio Allsvenskan och kritiserade Degerfors efter att de hade gjort en dålig start av säsongen. Jag hade fått stryk mot Elfsborg hemma med stora siffror.
Mm.
Och uttryckte mig väldigt lite så, trött liksom. Och då blev de sura. Och då sa jag det att ja, när jag backade undan 2,5 minuter. Till skillnad från förr så hade man ju inte förstått någonting. Men nu kände man bara, ja, det där var inte smart gjort. Det är bättre att avsluta liksom. Jag förstår att de blev arga liksom. Då är det bättre att man...
Mm.
Och de kanske behövde någon att, men varför ska han jobba för oss? Och så sitter han i ett annat sammanhang och säger att vi är en dålig klubb. Då är det ju bättre att...
Problemet är ju att i det sammanhanget är ju du journalist. Eller där behöver ju du vara objektiv.
Men jag behöver inte gå in och... Hade varit, när vi träffades, vad var det då? 4 år sedan eller vad det blir nu?
Fem.
Då hade jag ju gått in och börjat härja på det där sättet. Som du
men det jag finns ingen, har rätt i det här.
Ja, men det finns ingen anledning. Jag har ju inte rätt. Om de tycker att jag har gjort fel, då har jag gjort fel.
Ja.
Då är det bara så här, förlåt, det blev fel. Jag ber om ursäkt. Vi skakar hand, vi avslutar där och sen så går jag vidare och fortsätter med Studio Allsvenskan. Och ni hoppas att ni klarar er. Och jag hoppas innerligt att de klarar sig kvar.
Mm.
Så många underbara människor som jag hann träffa i Degerfors. Liksom. Det var...
Och vad var din roll i Degerfors?
Vi gjorde en podd och lite texter. Och
alltså du jobbade liksom med kommunikation?
Ja, exakt.
Marknadsföring egentligen?
Ja, exakt. Så kan man säga.
Ja, okej. Okay. Skulle du vilja jobba för någon annan klubb?
Ja, fast inte just nu. Jag har varit i 4 stycken liksom. Det har ju varit väldigt otroligt kul att göra de grejerna, och det är väl ingen annan som har gjort det på det sättet liksom. Som, det är något nytt att man är i klubbar och berättar och sådär. Berättar om vad som är unikt med dem och så, men därmed får man rätt fråga och rätt tillfälle så. Men just nu tror jag nog att det är bättre att inte göra det. Nu har jag gjort det 4 gånger liksom. Man kan inte beta av alla lag i serien liksom.
Det vore i och för sig en bedrift.
Ja, jo, det hade ju varit. Men,
demokratiskt om inte annat.
Ja.
Alla får en släng av byrå.
Ja. Andra sidan, apropå släng av byrå, det är roligt för när vi sen då hade skilts åt där, dagen efter så går de ju göra en bragdmatch mot Sundsvall och vänder 0-2 till 3-2 borta. Och då satt man hemma och bara, ja, okej, fan, där kom den effekten. Det var roligt liksom.
Ja, exakt.
Så då var, och jag satt och garvade åt det och tyckte att det var... Men ingenting är så svart eller vitt. Eller. Det är ju, alltså, jag har så otroligt mycket fint jag hann uppleva under det. Jag var ju under det där i 4-5 månader. Och sånt där. Så det var en magisk tid. Och jag hoppas sannolikt att de klarar sig, för de fan är värda. Alltså.
Du sa till mig, för vi sågs ju faktiskt förra året. För jag har ju en annan podd, en ekonomipodd som du gästade då. Och då... pratade vi om att du och jag bodde grannar i Midsommarkransen, men att du skulle flytta till Kungsholmen.
Ja.
Och nu bor du vid Globen.
Ja,
jag tänkte, det var ju perfekt, för vi spelade in på Kungsholmen. Ja. Tänkte, han kan ju bara glida.
Ja, nej, men det är ju liksom gamla kvarteren här. Nej, men jag flyttar runt just nu under en period av olika anledningar, behöver man inte sådär. Men, och det är ju... Det är skönt.
Och flytta runt?
Nej, jag har ju vad jag har typ var 7 lådor med grejer liksom, böcker. Det är vad jag äger. Jag håller på att veckla av liksom.
Men du har ju också 2 barn.
Ja, det har jag. De har ju ungefär 7 lådor var och grejer. Men det är deras grejer.
Ja, som du ändå ska ansvara för. Ja. Men vadå, har du flyttar runt de här lådorna bara?
Ja.
Hur kommer det sig att du inte vill landa
någonstans? Jag vill någonstans inte vara en del av liksom, det är så många hjul jag har tagit mig ur de sista åren. Det här är ett av dem.
Typ nomadliv lite?
Nej, det beror på. Nomadliv låter lite så att man så här, otvättad, oduschar, går runt och dricker whisky och bara hänger runt. Liksom.
Ja, men det ser jag ju. Det gör du.
Nej, det gör jag, men det är ett ordningsamt liv. Men jag flyttar en del just nu. Sen får vi se vad som... Jag fyller 50 om en vecka.
Jag vet, när den här podden, vi ska prata om det såklart.
Ja, okay.
När den här podden kommer ut så har du fyllt 50 och nu så är det en vecka kvar.
Ja, okay.
Och vad har det med att flytta
runt? Nej, jag vet
göra?
Inte. Men jag känner att jag vill ut ur en massa jävla cirklar liksom. Jag tycker inte om och jag vill inte, det finns en befrielse i att inte vara så uppstyrd av en massa grejer eller bostadslån och möbler och sådär. Sen finns det ju som du är inne på när man har barn, om man att det kan vara...
Jag tänker deras skolgång och
deras
kompisar. Nej,
jag håller ju mig runt. Jag flyttar ju inte till Härnösand. Liksom. Jag kommer ju cirkla kring där skolan ligger. Allting, jag är ju runt där barnen är.
Mm.
Men så har jag tagit körkort sen sist.
Har du?
Ja, ja. 2019 tog jag körkort.
Bra
så att då kan man cirkla lite, inte Härnösand, men man kan ta någon kurva längre bort liksom, för att man kan köra bil.
Men det pratade vi om i min andra podd, att det blev så sjukt dyrt med vägtullarna för dig.
Ja,
för att du hade
ju
inte fattat liksom,
nej,
att
jag
man
det.
Betalar.
Nej,
det är svindyrt.
Det hade jag inte fattat. Alltså. Jag är rätt dålig på de grejerna.
Mm. Men, det kan vi ju tipsa lyssnarna om att gå in och lyssna på det avsnittet av Fundamentalt, min andra podd.
Ja, bra, ekonomipodden då.
Ja, för här kommer vi inte prata någon ekonomi.
Ja, skönt, bra.
Jag ska skona dig från det.
Ja, bra.
Men jag ändå, för jag har ju varit hemma i, inte alla dina bostäder i Stockholm, men många av dem.
Ja, ja.
Jag har gjort ett par hemma hos reportage.
Låter när jättekonstigt när du säger det så. Men,
ja, jag vet.
Men, hemma
jag,
hos.
Ja. Men jag har ju en liksom 16 år lång bakgrund som journalist. Så barnen går i skola på Södermalm.
Japp.
Ja, okej. Okay. Så du håller dig där?
Ja, ja, det är klart.
För då, 2017, när vi såg, så hade du precis flyttat tillbaka till Södermalm. Då har du varit ute och vevat om hur mycket att du ogillade men, Södermalm.
Och sen... Nej, jag vet inte, men det var så mycket vevande. Men det var någon krönika. Men det har jag ju slutat med.
Mm.
Att veva.
Ja, precis. Jag tycker ändå det är spännande det här med att fylla 50, att man inte vill vara en del av det här hjulet, att du vill vara fri.
Mm.
Men jag ser liksom inte hur det här med att flytta runt har med det att göra.
Nej, det har det väl kanske inte. Men det är skönt. Jag hamnar i ett läge där jag är mer eller mindre... Vad ska man säga? Jag menar, apropå din ekonomiska podd innan. Jag behöver hitta andra sätt att flytta och bo på. Just nu funkar det här bra. Liksom.
Mm.
Sen har jag lyckats bygga... Vi pratar också om det både 13-17 om att jag inte har några vänner och sådär.
Mm.
Och dålig på att odla det. Det har jag ju blivit bättre på. Så har jag ju vänner som kan vara med och hjälpa och fixa och så.
Mm.
Så att man kan hyra i andra hand. Och, ja, men lite så.
Ja,
men det är en period i livet liksom.
Mm.
Jag är inte så jävla skraj för perioder i livet. Och det känns som att man kastas ut och att det händer grejer. Och så. Det är liksom inte, det är inget farligt. Även om det inte är liksom en... Och jag tror också att när det gäller barn och så. Att de känner en helt annan trygg stabilitet kring mig som pappa nu, trots att det kanske flyttar någon gång per år, än vad de gjorde när man liksom var stationär i sin bostadssituation. Det är liksom inte där tryggheten finns. Tryggheten
Nej.
Finns hur de ser att jag mår när jag vaknar och när jag väcker dem och när vi går till skolan och sådär.
Mm.
Så att det blir ena så här, ja, han har lite kaosigt privat, oj vad det är. Jag tror inte att tryggheten sitter i hur man bor liksom. Inte ens i Stockholm.
Nej. Och du har ju barnen Milo och Mimmi.
Ja, ja.
Som är 14 och 12.
13. Ja, 13 fyller 14 februari. Han är för 9 och de 10. Mm.
Ja.
Mimmi fyller 12 augusti.
Ja. Har du, lever du varannan vecka liv?
Ja, ja. Det är bra. Mm.
Och hur ser de olika veckorna ut?
Nej, jag tycker inte de skiljer så mycket åt. Nu är de ju så stora så man ser dem knappt. Liksom.
Mm.
När de är hos mig heller. De går in på sina rum liksom.
Mm.
Jag tycker pappa är konstig, men det är kul när han lagar mat så att man kan äta ihop och sen försvinner de in på sina rum igen.
Mm.
Men nej, men det funkar väl bra liksom. Sen är jag ju gift, men vi bor inte ihop, hon har barn varannan vecka, sina barn varannan vecka, så vi synkar ju det där liksom.
Just det.
Så det är ett bra, jag tror men om man, det kan vara en idé att tänka på.
Att vara särbos?
Ja, fast man är gift.
Mm.
Jag tror många människor skulle må, eller kanske skulle må bra av det.
Ja, speciellt om man inte har gemensamma barn.
Ja, det går ju. Ja, exakt.
För det då är det ju...
Nej, det blir ju konstigt.
Det är Persbrandt och Sanna Lundell som körde den varianten.
Ja, ja.
Men det kanske hade andra förklaringar.
Ja.
Men...
ja.
Ja. Men 2017 där, då hade ni gjort slut.
För att ja,
ni
jag hörde det.
Ja, ni hade... Bodde ihop. Och sen så var det lite som att du inte hade kommit på det här än då. Eller ni inte hade kommit på det här än. Att man kan ju faktiskt bo isär.
Exakt.
Och vara... Och älska varandra
ändå.
Men
jag tror inte vi var ihop. Vi... Precis. Vi kom väl på att vi ville leva ihop.
Ja, du sa ju, var ju väldigt öppen med att jag älskar fortfarande henne, ja. Men det funkar inte just nu.
Nej, jag har gift mig sen sist också. Slog du mig nu?
Ja, det är bara det att jag har ju koll på dig så, och liksom ser dig på sociala medier och sådär. Så för mig är det ju ingen nyhet. Men det är klart att lyssnar man på den här podden och inte har koll på dig.
Jag tror inte de flesta har någon större koll på vad jag gör på dagarna. Jag tror de har viktigare saker att ägna sig åt.
Exakt, det är jag som är hemmablind. Ja. Men du har gift dig.
Ja, vi gifte oss i Göteborg 2018.
Ja.
Och tänkte att nej, men vi vill göra det här liksom. Ja. Det var otroligt vacker dag på alla sätt. Liksom. Det var fint.
Mm.
Ja. Och just att det var i Göteborg också.
Jag tycker också det är kul att ni hade er första dejt över italienska Melodifestivalen.
Ja, just det. Ja, det är sant. Jag hade Rai hem, italiensk tv då, så kom hon dit så att vi kollade på den. Ja.
Men då var ju hon gift på sitt håll. Och du hade precis skilt dig,
ja,
sa du
så
då.
Så kanske det var. Ja, jag kommer knappt ihåg. Men det, ja, så var det nog.
Jag vet att jag minns att jag tyckte så här. Hade jag velat att min... man hade åkt hem till den kvinnliga motsvarigheten av Marcus Birro och tittat på italiensk Melodifestivalen när vi gifta. Nej, jag tror inte det.
Nej, du tänker så.
Ja.
Ja, det vet ju inte jag.
Nej.
Men varför skulle det vara...
Men helt plötsligt
jag utgjorde inget hot, kanske.
Nej, inte alls. Nu är ni gifta.
Nej, men det visste ju inte. Jag tror ingen av oss hade någon plan på att det skulle bli något sånt.
Mm.
Och det var därför kanske det, men det här var ju en kärlek som går liksom, den gick inte att tävla med, det gick liksom inte att värja sig emot, det gick liksom inte att logiskt sitta och resonera ungefär på det sättet du nämner. Det var ingen som hade förväntat sig det. Hon hade definitivt inte gjort det.
Vad fint.
Jag var inte alls på den banan då. Jag mådde inte bra liksom.
Nej.
Då.
Så hon har varit med vid din sida under hela den här stora utvecklingen?
Ja, ja. Hon är en anledning till att det har funkat också.
Ja. Vad har hon för del i det? Brev.
Nej, men hon har öppnat upp dörrarna till vem jag är. Hon har visat vem jag inte är. Hon har lärt mig att vara älskad utan att prestera saker. Hon har en förmåga att kliva in i mitt liv de här veckorna vid vår bubbla. Och som gör att jag känner mig tidlös. Jag är varken gammal eller ung, bara glad, lycklig. Vi skrattar åt löjliga saker. Och det är precis lika underbart som när vi träffades.
Gud vad härligt.
Jag förstår inte hur det är möjligt. Liksom. Jag får inte ihop det. Men det är, jag har slutat att ifrågasätta det. Jag bara kör.
Liksom. Mm. För ni har varit ihop i 6 år?
Ja, mer. Sen 15. Och,
7
ja.
År?
Ja.
Mm.
Februari 15.
Det var, ni hade aldrig...
Sen gjorde vi slut någon gång där då.
Ja, precis. Men det var ganska tillbaka. Kort.
Ja.
Men ni hade aldrig tankar på att bilda familj tillsammans?
Nej, vi kom fram till att inte vi ville det. Vi har ju barn på varsitt håll. Liksom.
Mm. Varför jag frågar det? För att jag lever med en ny man sedan drygt 2 år.
Mm.
Han har barn på sitt håll, jag har barn på mitt håll. Och det är jättemånga, såklart, som frågar så här, blir det inte ett litet kärleksbarn?
Mm.
Och i början var vi väl lite så här, ja men är det inte det liksom att befästa sin kärlek ultimat, att liksom binda samman familjerna och skaffa ett barn? Och sen så har vi landat i att nej, för oss är det inte det.
Ja.
För oss så skulle det nog mer utgöra en risk för att vi går isär.
Mm.
Och så träffade jag, det var en annan gäst jag hade här i studion som sa det, att nej, jag tror inte att med din livskärlek så kör du inte hela den här familjebiten liksom, utan då finns det något annat.
Mm.
Så att du behöver inte det för att det ska vara kittet.
Nej.
Vad är kittet mellan...
Nej, men det är ett jätteklokt uttryck.
Ja, och vad är kittet mellan dig och Michaela?
Hemkomst skulle jag säga.
Okej.
Okay. Om något. Alltså att... För jag är framme liksom. Jag är det är, som jag sa, jag är trygg, jag är lugn, jag är glad. kär, det finns attraktion, det finns allting liksom. Det ja, att komma hem.
Mm.
Efter en lång resa liksom, ställer ner väskan, öppnar dörren och man är hemma liksom. Så känns det.
Mm.
Och det fortsätter kännas så hela tiden trots att tiden går. Det är häftigt liksom.
Mm, ja, verkligen. Och så de veckorna som ni inte har era barn så är ni med varandra?
Ja, så mycket det går.
Och hon flyttar inte lika mycket som dig?
Nej, nej.
Hon håller
hon
sig.
Hon är stationär mer.
Ja, okej. Okay, så då har du ändå en fast punkt där.
Ja. Mm. Fast jag är en fast punkt.
Ja, i dig.
På ett annat, exakt. Om jag hade hållit på att leva så här för 7 år sedan hade det varit stökigt. Ja. Men jag kan liksom, jag känner mig trygg och det här är nytt och det, vad gör man här? Jag har liksom ingen stress över det. Det är bara skönt liksom.
Mm. Har du tagit professionell hjälp? I form av terapi?
Ja, ja, absolut.
Under de här åren?
Ja, ja, det är klart. Det behöver man ju.
Går du i terapi?
Inte just nu, men det är ju ibland. Det är Åsa Inde.
Ja, som är din terapeut?
Ja, hon är utbildad terapeut också.
Lite Linders mamma. Exakt. Är hon ju nästan nu faktiskt.
Ja, 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 men det är, nej, hon har hjälpt jättemycket också. Jag kommer ihåg någon session i början för några år sedan. Och jag satt liksom, ah, men vi pratar känslor och så, ah, men det är jag ju bra på liksom. Det är ju inga konstigheter.
Mm.
Har ju skrivit om känslor i 100 år liksom. Det här blir bra. Så. Och så sa hon, ah, jo jag vet. Så slut ögonen och så tänker du på att din dotter kommer gående emot dig och så skulle hon säga någonting och börja gråta med en gång. Liksom.
Mm.
Just när hon lirkade, just för att man har, alltså hon hittade in i det som man kanske trodde själv att man var väldigt bra på.
Ja.
Du behöver inte vara bra på att hantera dina känslor bara för att du kan skriva om dem.
Nej.
Det är lite två olika grejer liksom.
Ja, jag tänker att det ena kanske att du inte är så bra på att hantera dina känslor gör att du blir bra på att skriva om dem.
Ja, ja.
Det ena föder det andra liksom.
Ja, exakt. Och så skapar du nästan som en karaktär som känner medan du själv inte känner. Särskilt om det finns en offentlig bit av det, då skapar du en figur som är ute och härjar i det offentliga. Sen är finns det en annan inuti som undrar vad fan det är som händer. Liksom.
Det är en kostym du sätter på dig för att slippa visa dig sårbar.
Ja, ja exakt. Jag hade någon dikt 06 redan i någon diktsamling. Alltså innan egentligen den stora offentliga maskineriet drog igång. Jag behöver inte dra hela den, men den handlar ju ungefär om att här sitter jag och skriver en dikt medan mitt namn är ute i offentligheten. Och så. Det var någon sorts besvärjelse över vad som hände sen de kommande 10 år.
Du är ju också nykter alkoholist.
Ja.
Hur länge har du varit inte druckit nu?
Jag vet inte.
Du har inget datum?
Nej, jag tappar det nu, men det är 3 år eller sånt. 3,5 kanske.
Hur jobbar du med det? Jobbar du aktivt med din nykterhet?
Ja, det måste man ju göra. Liksom. Jag går på inte så mycket möten som jag hade behövt kanske.
12-stegsprogrammet?
Ja, möten. Men det var ju corona och sånt där, då var det mycket att de låst ner, sen är det svårt att komma ihåg. Men jag har ju andaktsböcker, jag läser 3 om dagen, liksom, 2 på morgonen och 1 på kvällen.
Mm.
Från A-litteratur och så. Så jag håller det vid liv.
Mm. Känner du stor respekt för liksom beroendesjukdomen och att det inte är du som styr?
Ja, men så är det. Och det är lättare nu att ha den respekten eftersom jag inte är och pillar i allt och styr och vill liksom. Som det var för några år sedan, man vill vara på topp överallt och sådär. Så det är lättare att ha respekt för beroendesjukdomen nu tycker jag än när man var så fixerad vid uppmärksamhet och allt det där. Jag tycker det är lättare nu att vara vaksam. Liksom.
Mm. Du har ju gästat min kompis Nemo i hans beroendepodden. Minst en gång.
Ja, 2 gånger, en gång, ja precis, en gång tidigt 14 där.
Med Hedman, när Magnus Hedman.
Ja, exakt, förra året tror jag. Just det.
Och jag har ju lyssnat på hans avsnitt, för jag gillar den podden. Jag tycker det är ett väldigt fint format och man lär sig väldigt mycket. Mm. Det är hans syfte med podden, att så här, krossa tabun kring beroendesjukdomen.
Mm.
Så man förstår ju lite att det är ju, ja men det är så mycket som spelar in liksom.
Mm.
Det är inte bara den alkoholen, utan nej, det är ju...
Alltså, det finns en kraft i beroendesjukdomen. Alltså, det finns en kraft som du kan omvandla till väldigt, väldigt mycket positiva och bra grejer. Om du kommer på bukt med vem, ta reda på vem du är.
Ja, och den och beroendet är ju bara ett uttryck för roten, liksom.
Nej, det är ett symptom på att du har en karaktärsdel. defekt eller ditt sätt att vara gör att du söker det till. Och det behöver inte vara, jag menar, det kan vara tabletter, sex, mat, träning.
Har du haft liksom några andra beroenden eller känt att du, för det är lätt att ersätta ett beroende med ett annat.
Ja, men det är bra beskrivet där, det känns som att man har en sorts yttre kontroll för att dämpa det som är fel.
Det är fruktansvärt, ja exakt.
Nej, men kanske att man jobbar mycket.
Mm.
Men jag försöker hitta en balans liksom. Men jag tror man behöver vara lite snäll mot sig själv också och inse att man, att ibland det är väldigt svårt att hitta en fullständigt balanserad människa någonstans, tror jag.
Det är lite det den här podden avhandlar. Vi pratar ju om alla delar i livet.
Ja.
Och det är oftast exakt en eller två, förhoppningsvis bara en eller två som haltar lite.
Mm.
Vad skulle du, vilken del skulle du säga är den som haltar för dig just nu? Vad vill du förbättra i livet?
Jag skulle behöva bli lite bättre på att vara ledig.
Mm.
Att bara vara, ja men hasa runt i vad fan är folk har liksom. Sandaler eller något.
Ja, men stock och mjukisbyxor.
Ja, men lägga, exakt. Och så lägga undan och så sitta på balkongen och inte göra det en sak, men inte heller ens fundera på att man kommer att behöva göra saker.
Mm.
Mm,
det så är ju förbannelsen av att vara egenföretagare, för du blir ju aldrig klar riktigt så.
Nej, så är det. Och det finns ju, det är säkert, men det finns en stark drivkraft i det också.
Ja, exakt.
Det är ju det som driver en framåt. Det är därför man får väldigt mycket, ja, en del bra grejer gjorde också.
Ja.
Så att det är en balansgång här. Man kan liksom inte, ja, jag behöver. Det är inte bara negativt att man har den drivkraften liksom. Den,
nej, ju, gud, det är ju, jag skulle säga att det är en liten negativ effekt, ja, av allt det andra positiva.
Ja.
Men vad gör du när du har bara ledig tid?
Träning. Trötta löprundor liksom. De är ju rätt gubbiga sådär, man stannar ibland. Och så. Men de är sköna ändå. Så att jag försöker nästan varje dag faktiskt. En halvtimme lufsa runt bara.
Mm.
Det är otroligt skönt.
Mm. Och så reser du till Italien, för det vet jag att du har
ja, ja, precis. Milo hade samlat ihop och var hans första resa till Rom och gå på Roma live.
Han har ärvt fotbollsintresset.
Ja, det har han ju. Eller, ja, ja.
Eller är det påtvingat?
Ja, han hade ingen val tror jag. Men han älskar ju också fotboll, det är jag glad för.
Ja.
Så då var vi i Rom ihop, bara jag och han. Och kollade på Roma, Venezia och så Colosseum. Ja, men hela, gjorde Rom liksom. På
vad gången. Häftigt. Du har kommit dit i föräldraskapet, ja, att du liksom, ja, åker på weekend.
Ja, det är ju skitsjukt liksom. Ja. Sitter där liksom över Alperna och får hålla hans hand för att jag är flygrädd liksom. Nej, det var fint. Otroligt mäktigt.
Mm. Och du, vi touchade ju lite det här med att du fyller 50.
Mm.
Hur är födelsedagsnerverna?
Nej, men de har varit rätt bizarra liksom. Men nu är det ju, Mikaela har styrt upp det, så det blir någon tillställning i Göteborg med familj och vänner. Och sen fira hemma med barnen senast. Så nu känns det okej tycker jag. Sen är det lite.
Identifierar du dig själv som 50?
Nej, det gör jag inte. Sen har jag också Magano. Någon lite större intervju. De hör ju av sig såna jämna mellanrum. Då fick jag också en medial stress. Liksom, vad fan ska jag vara? Mm. Nej, jag definierar mig som 22 liksom. Men på vissa plan är jag ju 50. Och det är jätteskönt att vara. Det är mer liksom att man är gubbe. Liksom, det knakar och det gör ont. Och man ser i spegeln att man är 50 liksom.
Mm.
Och man tycker att man borde se annorlunda ut. Jag kommer ihåg min egen fars 50-årsdag. Liksom. Jag var 18 och drack vin och läste en dikt på Första Långgatan på någon krog där. Och man kommer ihåg, man tänkte fan han är ju 250, alltså han är ju jättegammal liksom.
Men tror du att han kan ha varit äldre som 50 än vad kanske, du är som 50?
Kanske att jag ändras lite.
Ja.
Och sen är man på beroendesjukdom, men det är ju, jag kan ju se om man bara tar, apropå det där liksom med kroppsligt förfall och så där, det är ju liksom banalt kanske, men det är ändå. Men om jag ser bilder på mig själv från 2005 precis innan jag slutade dricka och se bilder om igår, så tar jag ju igår alla dagar liksom.
Mm.
Eftersom man såg ut som ett vrak liksom.
Mm.
Så på det sättet så är det ju också skönt att tiden går liksom, i förhållande till vad jag har varit någonstans. Det blir ju bättre.
Ja, men precis.
Livet blir mycket bättre. Sen är det, det finns ett vemod i att bli äldre. Det finns ett vemod i liksom, livet är ju en sorts avslut hela tiden liksom.
Mm.
Men, och det tror jag kom på när jag var tonåring redan, att det är det. Och skrev dikter om det redan. Då jobbigt allt var att bli äldre fast man knappt hade kunnat knyta skorna. Liksom. Men grejen nu är ju att det handlar om att må lite bättre hela tiden. Då blir avskeden inte så jobbig. För att det du tar avsked ifrån är sämre än det du är på väg in i.
Mm.
Och där är jag nu. Och det var länge sedan jag var där. Liksom.
Mm.
Det var typ i början av, sen pratade om innan 06-07. Eller när jag blev nykter 05, när allting vände första gången. det är lite där jag är nu liksom. Mm. Så då är det okej att fylla 50.
Mm.
Även om det är konstigt.
Ja, jag förstår det. Du pratade ju tidigare om att du har lagt mer energi vid dina relationer, vänskapsrelationer. Mm. Hur, jag tänker relationen till din bror har ju gått lite upp och ner. Hur är den nu?
Nej, den är väl upp och ner liksom.
Och just idag när vi sitter här?
Alltså där. Vi har ingen daglig eller veckovis kontakt liksom. Men sen finns det en ömsesidig respekt för det vi gör och de vi är och de vi är på väg att bli och sådär. Så händer något så har vi ju kontakt. Mm. Liksom. Men ja, mer än så är det ju inte. Liksom. Men det finns, det är ingen som har problem med det. Det är inte att jag tror inte att varken jag eller han går runt och funderar särskilt mycket på,
nej,
på det längre. Det är som det är liksom.
Ni kommer inte göra en Torsten och Rickard Flink och göra en podd producerad, nej, av Sigge Eklund?
Nej, det kommer definitivt. Med all respekt för alla de tre.
Mm.
Det är fantastiska yrkesmänniskor på det de gör. Men nej. Usch, för att vara liksom uppe på den medieoffentlighetsnivån igen. Jag är liksom, jag har gjort de där.
Jag såg, men du och Jonna, din ex, ja, hade ju en podd.
Ja, ja. Oh.
God. På Expressen samtidigt som jag startade livshjulet där.
Vad handlar det om liksom? Varför har man det för? Det vill man ju inte vara med om liksom. Vad fan,
nej,
inte,
i slutet så satt ni bara bråkade.
Nej, men det är ju fasansfullt. Liksom.
För jag lyssnar på varje avsnitt.
Ja, det är ännu hemskare. Det får ju du ta med din terapeut.
Du säger något om mig.
Ja, det är ju inte normalt. Liksom. Men, nej,
det
nej.
Var ju i poddarnas linda. Det fanns inte så många poddar. Och jag kände dig och Jonna.
Ja.
Vi träffades regelbundet på alla våra röda mattan-events. Eller hur?
Ja. Ja, de går man inte heller på. Eller jag får inga inbjudningar längre heller.
Nej, det får inte jag heller.
Om man klarar sig rätt bra ändå.
Ja, gud ja. Det är mycket trevligare att sitta här.
Ja. Nej, men jag tänkte på Sigge, han är ju fantastisk. Liksom.
Ja.
Han bor väl inte här eller? Han bor
i Los Angeles.
Ja, och det är ju också skönt. Liksom. Mm. Men det var någon första sida. Han hade bråk med om det var Läckberg eller vad. Jag bara gick förbi. Liksom.
Det var om Johnny Depp och Amber Heards rättegång. Hade de varit ute och vevat.
Ja, och man kände bara, åh fy fan. Du vet, så att det kom, alltså fysisk reaktion i kroppen.
Mm. Rys. Känner du det där hade kunnat vara?
Nej, men alltså att det inte är jag.
För 5-10 år sedan.
Ja, men säkert. Men vi får bara,
Du har ju varit inblandad i rubriker som att din exfru sålde dina grejer på Blocket och sånt ju.
Fast det är inte jag som gör någonting. Nej. Det, jag kan ju inte hjälpa vad hon gör.
Nej.
Jag har helt omöjligt.
Men det är ändå en absurd grej.
Ja, det är jättekonstigt. Men det kan inte jag, det är inte mitt fel liksom.
Nej. Vad har ni för relation idag?
Jättebra.
Mm.
Ja, alltså på riktigt bra. Jag har inga problem med taget.
Nej.
Inte hon heller, hoppas jag.
Nej. Vad tänker du framåt då? Vad vill du ska hända framåt i livet?
Ingenting.
Du vill bara förvalta det då?
Nej, men ja, fortsätta. Det här var kul att skriva en biografi om en typ Lasse Berghagen. Den digniteten på person.
Ja, vem skulle det vara?
Och inte sport och fotboll. Nej, men Thomas Ledin hade varit roligt liksom.
Ja. Shout out.
Ja, men den är gjord redan. Han var på releasen på Berghagen och han sa ja, men inte typ nu.
Nej.
Men nej, annars jag vet inte. Jag har ingen stress så, men det hade varit roligt.
Mm.
Och sen när barnen blir 18-19 att man kan ta sina lådor och flytta till Italien mer på en permanent bas. Det är väl en plan och en.
Ja, det är Italien du blir gammal i liksom.
Ja.
Är Michaela med på det?
Hoppas. Ja.
Är hennes barn i samma ålder som dina?
Något yngre.
Ja, okej. Men inte någon
nämnvärd skillnad? Nej, 2-3 år.
Ja. Och vad jobbar du med från Italien då?
Ja, det har jag ingen aning om. Det är saker ändras ju. Men skriva böcker är väl. Sen hade det varit kul att skriva poetiska texter som inte har sitt avstamp i samtiden på en stor plattform.
Mm.
Några grejer jag gjorde för Expressen tyckte jag blev jättebra.
Just, det är mycket du gjorde och blev jättebra.
Ja, men mycket var bra. Mycket
du var ju där i många år.
Ja, gud, jag var där i 8 år någonting, och skrev varje vecka. Liksom. Så många av de där texterna som har mer poetiskt anslag eller min övergripande blick och sådär, sånt hade varit kul. Däremot skrev jag en massa andra saker som var bedrövliga. Liksom. Men de grejerna, sånt hade varit kul igen tror jag. Men sen så skiftar ju, du vet ju, alltså hela medieklimatet går ju, rör ju sig hela tiden. Så.
Mm. TV, vill du göra med TV?
Nah, fotbollstv hade varit kul. Det är jag ju bra på. Jag blir inkallad ibland på SVT och pratar liksom några gånger per år. under EM förra året blev det ju väldigt mycket i och med att Italien gick långt. Mm. Då märker man att man är med. Och då är det skitkul att få komma in och snacka fotboll i tv. Liksom.
Då vet de ju att de har en superkunnig person.
Ja, men jag är kunnig, sen är inte jag den mest kunniga. Det finns folk som kan mycket mer om fotboll.
Men du har ett medialt namn.
Dels också. Det är möjligen, och sen så kan jag förmedla det jag vill förmedla i tv. Det är två helt olika grejer. Mm. Du kan kunna jättemycket om fotboll, men sätter du i en tv-studio, SVT med alla kameror och allt, och du får stor och du bara stammar, då spelar det liksom ingen roll.
Nej.
Du måste kunna berätta det du vet. Mm. Och det är jag jävligt bra på. Så det hade varit roligt. Det hade varit kul.
Mm. Men Marcus, jag tänker så här att det kommer ju inte vara 5 år tills nästa gång vi ses i en podd.
Nej.
Jag kommer aldrig gästa din fotbollspodd, jag kommer aldrig bli inbjuden och jag kommer inte ha någonting att säga. Nej, men så kanske... det blir väl jag som får styra upp det som vanligt.
Ja,
då.
Exakt. Så, ja, men det ser jag fram emot.
Du Marcus, tusen tack för att du tog dig tid att gästa.
Ja, det var trevligt.
Och lycka till nu. Grattis i förskott.
Fast efterskott. Ja, tack så mycket.
På 50-årsdagen.
Tack för båda.
Ja, varsågod. Och hoppas firandet i Göteborg blir fantastiskt.
Det blir nog fint.
Och ha en härlig sommar nu.
Tack tillsammans.
Podplay, en del av